Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din kära poddlöparvän med extra allt. I skrivande stund visar värmeböljan över Stockholm inga tecken på att avta och det känns faktiskt nästan skönt att sitta inne i ett svalt stenhus och spela in podd. Eller vad säger du, Malin?
Ja, faktiskt. Jag är ute hela dagarna och tränar mina kunder så jag får tillräckligt med sol. Och du kanske ser det på min bränna också. Att
du är väldigt jämnt solbränd så man kan, det är ingen brunta sol som har använts här utan det är utomhusvistelse.
Ja, det är äkta vara. Så det är fördelen att ha ett utejobb då, om man vill ha sol. Och sen har jag otroligt lätt att bli brun dessutom så att det bara smäller på.
We hate you. Nej. Men du har turnerat runt i Sverige och jobbat och instruerat folk och hållit på.
Ja, jag har haft väldigt mycket föreläsningar och ihop med gruppträningar ute i landet, vilket är jättekul. Jag var i Ronneby här förra veckan och så har jag varit i Småland, en Smålandsturné här i Tranås och en liten by eller stad eller vad man får kalla det för som heter Blomstermåla.
Åh, så exotiskt.
Ja, jättekul att få se såna här nya orter som jag faktiskt aldrig ens har passerat med bil. Så att det är
kul.
Jätteskoj.
Ja, och något av det bästa med våra underbara lyssnare, Malin, det är att de är så himla engagerade.
Ja.
Och när vi gick ut i sociala medier och berättade att vi skulle spela in ett nytt avsnitt och att folk fick ställa in sina frågor till oss så bara välder in frågor.
Ja, men underbart.
Ja, och vi kommer inte att hinna beta av alla i det här avsnittet. Men några av dem ska vi hugga tag i, bland annat om det här med att springa i värme. Vad begreppet nyckelpass egentligen innebär och vilka av dessa nyckelpass för olika distanser som gäller. Och så pratar vi om backträning, till exempel hur man blir bättre på att springa i långa uppförsbackar som Abborrbacken och Monsterbacken på Midnattsloppet. De här backarna känner väl du till, Malin?
Ja, oja. De har jag tagit ett par gånger.
Ja. Men du, Malin, först av allt så tänkte jag höra med dig. Vad gör du i midsommar?
Ja, jag kommer ju ha en väldigt annorlunda midsommar i år. Jag ska faktiskt till Thailand. Och det kan man ju undra varför man åker till Thailand mitt i svenska sommaren på midsommar. Men det är faktiskt kombinerat ett jobb där med att bara, ja, ha skönt. Men det är ett jobb och jag ska dit och springa ett lopp och vara ansvarig för en liten grupp som ska springa det här loppet och det är egentligen representanter från thailändska turistbyrån och Thai Air som gör den här resan för att promota att det faktiskt går att göra lite aktiva semestrar i Thailand också och inte bara ligga i en solstol.
Okej, så jag förstod att du ska springa ett millopp, fast man kan även springa maraton och halvmaraton samtidigt.
Ja, alltså jag fick välja. Det här loppet är då i tre olika distanser och så frågade de mig, det finns väl kanske bara maran för dig, skrev de i mejlet, eller vad vill du köra? Och jag sa, ja, jag tror faktiskt jag kör milen den här gången. Så jag tror att det blir rätt lagom i den värmen och med en lång resa i benen 2 dagar innan. Så att, och framförallt så ska jag ju dit och titta runt och se vad det finns för möjligheter att faktiskt göra lite mer aktiva semestrar även i det landet. Så att, det blir jättebra. jätteskoj.
Och allt om det här kan man se i dina sociala medier, eller hur?
Ja, som tur är så har jag min lilla nisch och det är ju bara att ta hand om löpbiten. Sen har vi faktiskt tre influencers med.
Så okay.
Och de får stå för det de är bra på.
Jag var faktiskt inbjuden till den här resan men tackade nej för att det just var midsommar. Och det roliga är att sen så hoppade jag på en annan resa istället. Just för att jag inte... Jag tycker midsommar är lite svårt. Alltså jag är lite kluven till den... högtiden, för att jag upplever i alla fall att det finns väldigt mycket krav på att man ska typ sitta på en skärgårdsklippa med en öl i handen och vara lite så här mysig och nykär.
Framförallt så är det väl alltid dåligt väder.
Det är typ alltid dåligt väder och man blir så här påmind om att det blev inte bättre än så här. Så att jag ska också försöka fly landet på något sätt.
Det är synd att du inte flydde med mig då till Thailand.
Ja, alltså hade jag vetat att du skulle med så kanske jag hade tänkt om där. Mm. Men vi får ta nästa gång då,
ja,
helt enkelt.
Exakt, nu sätter vi jag ramarna där.
Du sätter banrekord och sen så vet vi vad vi ska förhålla oss till nästa gång. Men du, apropå det här med midsommar då. Så är det ju faktiskt folk som lyssnar på det här som tycker att midsommar är kul.
Ja, och jag kan tycka att midsommar är trevligt, men det är lite som du säger, det är ofta lite svårt så där, man ska, var ska jag vara, ska jag bjuda in folk själv eller ska jag bort någonstans, och det är öar man ska ta sig till och det.
Och har man bjudit in folk så kommer ju den här ångesten, vad ska man bjuda på, för man kanske inte vill köra catering till x antal människor.
Midsommar är väl det lättaste att veta vad man ska bjuda på, det är ju, finns ju mattradition utan dess like.
Är inte typ samma mat till jul, påsk och midsommar. Det känns som att det återkommer hela tiden, det här med sill och potatis och så lite tillbehör.
Ja, fast midsommar är ju lite lättare. Julen är ju lite mer tung mat.
Ja, det är sant.
Där man går inte på de där skinka. Tunga skinkan och rebensbjällen på midsommar. Men,
jordgubbstårta kanske man kan.
Ja, och framförallt den där härliga sillen och sen kanske lite grill på kvällen. Det, jag tycker grill. Det är jätteläckert egentligen, men nu kände jag att nu fick jag den här chansen och tänkte att göra en helt annan midsommar kan man väl göra något år.
Så att, ja, men absolut. Men till dig som lyssnar på det här och som då, av en eller annan anledning behöver handla mat, det kan man faktiskt behöva oavsett om man har fest eller inte, så har vi vår samarbetspartner Mathem, som ju du, Malin och jag har testat nu under en tid och vi är supernöjda med dem.
Ja, det funkar otroligt bra.
Ja, och man fixar storhandlingen på ett klick. En härlig göteborgare. Och lyssna nu ordentligt. Med rabattkoden maratonfrukt. Maraton stavas då i ett enda ord, maratonfrukt, utan H. Vissa vill ju stava maraton som på engelska. Mm. Men det här är alltså en svensk stavning av maraton och så frukt direkt efter. Med den koden så får du en 4 kilos fruktkasse på köpet när du handlar på mathem.se. Och detta gäller alla, oavsett hur mycket man handlar. Maratonfrukt är alltså koden och den gäller till och med den 31 augusti 2018.
Wow.
Så att, nu kan vi även få illa. Frukt efter maten på
det
köpet.
Wow, det ska jag satsa på.
Ja, ta med lite frukt till Thailand kanske.
Tror att det finns
en
räcker
det frukt där?
Ja, du.
Bär tillbaka frukten till Thailand kanske bara.
Ja, precis. Nej, men det blir nog läcker mat i alla fall där.
Ja, tack för det, Mathem. Men åter till dagens teman. Och vi har ju som sagt då fått massor med frågor från våra lyssnare. Och en då som kommer från Marcus Parsland, tror jag man uttalar. Han undrar om det här med nyckelpass. Det är ju ett ord som man får höra hela tiden i olika sammanhang. Att, ja, men det här är nyckelpasset till den här distansen. Så, vad är ett nyckelpass egentligen, om vi ska definiera det först?
Ja, alltså det är ju så här att jag har ju svårt att säga liksom att man bara kan plocka ut ett pass som är det enda som man fokuserar på. Jag tänker alltid på ett upplägg som egentligen är väl anpassat för det man ska köra. Men nyckelpassen är väl det där att man verkligen ska känna sig trygg med den distansen man ska köra. Så man liksom har testat sig lite då mot den distansen vad man går för. Och det är väl det lite också för att kunna lägga upp en bra taktik för sig själv med fart, rätt fart i loppet och så. Så om man ska springa en halvmara så tycker jag ju att ett nyckelpass liksom att testa ibland är ju att springa, inte riktigt då en halvmara i rätt tempo, men att springa lite nära sin tävlingsfart, i alla fall en 15 kilometer eller något, och kanske inte riktigt tävlingsfart, för det är alltid tuffare att göra sakerna på träning än vad man gör på tävling, men att man liksom testar lite.
Vad blir det i tid, 15 kilometer, alltså, om man inte är så snabb kanske?
Ja, vad kan det Låt oss säga att du springer då en halvmara på 2 timmar. Mm. Det är en rätt liksom vanlig motionstid, mm, eller många siktar på. Mm. Ja, men då pratar vi ju någonstans knappt 1,5 timme då.
Ja.
Så att du springer ju liksom klart kortare än själva tävlingen. Men ändå känner på lite av tävlingstempot i lite längre tiden då.
Mm.
Det är ett väldigt bra nyckelpass om man nu ska köra en halvmara till exempel.
Ja, nu känner jag bara att jag måste bara korrigera det jag sa nyss. Om man inte är så snabb, då menar jag, jag tänkte att när du säger 15 kilometer så tänker jag att när du springer 15 kilometer så tar det kanske en timme. Och så tänker jag så här, ja men vi är då motionärer.
Ja,
det var så jag menade.
Ja.
Ifall du som lyssnar på det här tror att jag dissar en viss tid så är det inte så.
Nej, men
tänkte mer att jag ska översätta det till motions...
Ja, nej, men och som sagt, 2 timmar är väl en väldigt häftig gräns för många, mm, att försöka gå under på en halvmara. Och ja, då är det väl det här nyckelpasset då, lite halvfort, inte helt behagligt.
Nästan lite tröskelpass.
Ja, precis, fast liksom lång tröskel då, väldigt lång. Men ändå det där känna på känslan och att ligga i lite högre tempo fast lite längre då.
Ja.
Och då får man en rätt bra känsla för vad man är god för.
Just det.
Tempomässigt. Och kan man ju leka lite under den distansen och känna liksom att 5:30 tempo, det funkar. 5:20, det känns plötsligt lite för fort. Alltså, man kan liksom känna de där skillnaderna bara på 10 sekunders spann mellan på en kilometer, var faktiskt sin egen kapacitet ligger. Att,
just det.
Och det är det som är väldigt svårt att sitta hemma i soffan och fantisera om vad som är den nivån hos en själv.
Mm. Och jag tänker också nyckelpass kanske inte är någonting som man, alltså, jag tänker det kan vara ett upplägg, men det kan också vara, om man pratar om maratonträning så säger man ju oftast att nyckelpasset är långpasset, och det ska man väl egentligen, eller bör man ju springa kanske om inte varje vecka så nästan i alla fall, men det här som du nämner nu, det här liksom mer att testa vad man går för. Det är väl mer kanske ett formtestpass,
ja,
eller?
Ja, precis. Det är ju inget som du gör varje vecka, utan det är ju egentligen inför själva tävlingen eller en bit inför för att liksom se lite var du ligger.
Men, för kör man det för ofta så
blir du väldigt sliten. Men det är som du säger, Petra, om man ska köra en mara så måste du ha en viss tålighet mot att vara ute länge. Och det är det långpasset, det ska man ju ha en gång i veckan. Men det kan ju också variera hur långt det är. Det är ju just det där att många gånger så inför maror så trappar man ju upp det där långpasset och så kör man ett eller ett par rejäla långpass.
Mm.
Jag tycker 30 kilometer räcker på träning. Många av de här grupperna som kör inför maraton och även vissa program säger att man ska vara uppe på 35, 36, 37 kilometer på ett långpass och, för att testa vad kroppen tål. Men jag tycker att man kan nöja sig med runt 30, för det sliter så otroligt hårt på kroppen.
Men jag tänker också så här att om man är uppe, jag menar, jag har ju intervjuat i Maratonpodden, så har jag intervjuat elitlöpare som är uppe på 35-37 kilometer på sina långpass, men då är ju de väldigt, väldigt snabba. Så för dem så tar det kanske det som, om jag då som motionär springer 25 kilometer, så har ju de klämt 37 kilometer på den tiden.
Plus som jag är att ute. De är extremt vältränade och återhämtar sig väldigt snabbt.
Ja.
För problemet för en vanlig motionär är ju att om du kör 37 kilometer på träning, då får du egentligen vila en vecka efter det.
Men alltså, det är ju som ett maraton nästan.
Ja, det är ju som, det motsvarar absolut själva tävlingen. Och då tappar, jag tycker man tappar för mycket av den andra träningen om man kör för långa tester, om man säger så.
Mm.
Men däremot kan man hålla sig som att köra en rejäl test upp på 30 och känna det är en bit kvar sen på tävlingen, men och så vilar man 2-3 dagar och ser man tillbaka i ordinarie träning, då har det liksom inte tagit bort för mycket i tränings planeringen och inte psyket heller, för det är ju psyket ska man ju tömma totalt på själva loppet och inte på träningen.
Ja, men jag kan säga då, om jag ska ta parallell till mig själv, så känner jag väl att nu inför maran i Prag så kan det vara att jag körde lite för hårt med mina med mina långpass här i backspegeln att jag bör kanske ha lagt in någon vecka där jag verkligen kortade ner långpasset, kanske till och med hoppa över långpasset, och sen att jag man körde det här 3 mila passet ganska tätt in på loppet, så att det blev en trötthet. Så att det är väl mitt tips då till de som lyssnar, att man kan gott och väl ta några veckor där man struntar i långpasset faktiskt.
Absolut.
Och
sen att man eller bara ner, köra 20 kilometer bara,
en och en halv timme då.
Jag säger bara nu, men det är ju liksom en distans också, men om man nu jämför att springa 20 eller 30 kilometer, så är det en väldigt stor skillnad i känslomässigt, eller hur man tömmer sig.
Eller man tänker en och en halv timme, om vi pratar om tid då, en och en halv timme kontra två timmar, det är jättestor skillnad. Den där halvtimmen kan ju göra mycket med kroppen.
Ja, där, på något sätt upp till en och en halv timme, då kan man liksom bibehålla en energinivå och liksom inte känna att man helt går i botten, och så kan man faktiskt till och med ha en dag där man gör andra saker den dagen. Men den där sista halvtimmens löpning, det låter ju inte så mycket, men ofta så dränerar man energidepåerna och tömmer sig mycket, mycket mer. Så att plötsligt så känner man att sen fanns det ingenting kvar, och så dessutom så sker återhämtningen mycket ta mycket längre tid efter ett sånt pass. Så att långpasset är nyckelpass för mara. Halvmara är inte det lika viktigt med de där extrema långpassen, utan där kan ju du ligga på en 17-18 kilometer på ett långpass.
Jag tror inte att jag körde så långa långpass. Men om jag ska ta mig själv då, när jag liksom någon gång i någon mening lyckades, så tycker jag att jag sprang ganska korta långpass. Jag tror inte jag var ute mer än kanske en timme och en kvart. Eller
nej,
så här,
precis.
Någonting sånt där. 1:20.
Nej, och du vet ju hur jag är. Jag slarvar ju alltid med mina långpass. Jag kommer alltid på att har
men,
jag kört
men
någonting.
Men däremot så tycker jag, inför halvmaran, så när jag blev introducerad till de här lite längre tröskelpassen, det tyckte jag var ett nyckelpass.
Jo, men det är det absolut. Att, jag tycker det är stor skillnad på träning inför halvmara och mara. Att just på det sättet att du kan hålla dig mycket mer på kortare distanser, alltså på långpassen, det kan vara uppåt, som du säger, en och en kvart, kanske en och en halv timme då i någon gång då, men liksom runt 15 kilometer är liksom ett långpass där, och mycket, mycket mer intervall. Och då kör du liksom mycket trösklar och långintervaller och bli stark på det, då har du ett väldigt bra förutsättning att springa bra på en halvmara. En mara behöver även de där långpassen, men risken är att du kör för mycket av den varan och blir sliten. Så att mara är mycket svårare, tycker jag personligen, att träna inför. Det är lättare att göra misstag och att man faktiskt går ner i botten istället för att bli bättre.
Exakt, och jag tycker faktiskt, en egen reflektion, det är ju att nyckelpasset inför halvmaran, jag tycker faktiskt inte, som jag och som motionär, man behöver inte ta den här sista blodsmaken egentligen på sina intervaller, utan man ligger i en hög fart, men inte så att man liksom spränger sig.
Nej.
Men att man försöker få de här passen att bli lite längre, och så kortar man av vilan, så till slut kanske man bara vilar en minut nästan.
Exakt, där är det just den typen av intervaller som är den allra viktigaste. Går du ner och till exempel ska springa 5 eller 10 kilometer lopp, då krävs det ännu mer tempo, och till och med de här passen med lite blodsmak och så.
Ja,
om du nu vill göra en tid, ta sig runt en 5 eller 10, det kan man ju göra på relativt vanlig träning utan hårdkörning. Men om du har ambitioner att springa på någon tid, så är det liksom mycket mer tempokrävande intervaller. För 10 kilometer tycker jag är en av de värre distanserna. I och med att den är väldigt lång, med ett allt för högt tempo för att det ska vara bekvämt. Och då måste du ha både övertempo, det vill säga ha kört korta intervaller med bra tryck, långintervaller
för uthålligheten
och liksom har den där flåset i lungorna när det liksom känns som lungorna är allt för små.
Vi är trötta av att höra det här med.
Men så att det är lite olika sätt vad nyckelpassen är. Där 10 kilometer och 5 kilometers lopp, då är nyckelpassen mer de liksom blandning mellan långa och korta intervaller. Det är liksom ett måste om du ska få en hyfsat bekväm löpning i högre fart.
Och jag tänker också att folk kanske börjar fundera lite grann på så här, vad är egentligen mitt främsta mål? För jag upplever att många mixar hejvilt långpass, korta långa intervaller. Och sen så, just jag skulle springa Göteborgsvarvet här om 2 veckor. Ja, men nu ska vi se. Alltså att man egentligen inte, man är lite så här mellanmjölkstränad. Och sen när dagen det kommer så känner man att jag kanske ska ha kört lite mer av det här. Men att man kanske förebygger det genom att faktiskt tänka, vilket är mitt främsta mål? Mm. Och för mig då, eftersom jag har satsat på maran, så blir det ju att när jag springer ett 5 km lopp, då har jag nästan samma snittfart på det loppet som på halvmaran. Det blir ju så, ja, eftersom jag inte har kört de här blodsmakspassen.
Ja, det är inte speciellt upplyftande.
Nej, det är det definitivt inte. Man vet att man har mer att ge, men man får också tänka att det är svårt att vara bra på alla sträckor samtidigt. Det är omöjligt. Alltså om man nu siktar på tider. Det gör ju inte jag, men det är ändå skönt att känna att man kanske är lite snabbare på 5 km än på halvmaran.
Jo, nej, men det är bra att inrikta sig lite periodvis, så att då får du ju bara ta det där 5 km-loppet som en halvdag träning och inte ha någon ambition. Men det är klart att det är roligare att vara tränad för det du ska göra och ha haft lite fokus åt det hållet. Men sen om man nu bara ser på ett år då, om man liksom har lite olika lopp inplanerade, det är allt från en 5 km, någon 10, ett halvmaraton, kanske till och med ett maratonlopp, kan man ju ha det under ett år. Men det är som du säger, Peter, att man, det är bra att ha liksom vilket är mitt huvudfokus och de andra är på vägen. Sen kan man ju träna liksom upp sig emellan, liksom att om du har en halvmara på våren och så har du en mara på hösten eller ett 10 km lopp senare på sommaren, så går ju det också att liksom växla om träningen under året. Just så det är inte så att du måste ha en ettårs fokus heller. Nej.
Men man kan ju ha som att just nu så siktar jag på det här halvmaratonet och sen så efter det så återhämtar jag mig och sen så siktar jag på det här 5 km loppet eller vad det nu kan vara. Alltså så att man inte heller blir besviken på att det kanske inte blev som man hade hoppats på.
Nej, och då kan du som sagt ett tag köra lite mer mängd och satsa på det, och sen så kan det vara rätt skönt för psyket att gå över och känna att ja, nu är jag färdig med den, nu går jag över och börjar dundra på med lite mer fart här och dra ner mängden. Och det kan vara rätt kul att man fortsätter att träna väldigt bra och så, men det är lite olika träning.
Ja,
jag tycker det i alla fall att det är väldigt skönt att inte alltid bara tuffa på i samma gammal stil.
Utan... Men du älskar väl intervaller? Du vill köra intervaller jämt om du får välja, eller?
Jo, men jag gör ju det.
Ja, det var det. Och hoppas att du, Marcus, kände att du fick ett bra svar på den här frågan. Inför nästa fråga då, som handlar om träning i värme, och den här frågan kommer från Anette Madeleine Lundberg, så ska vi säga att om folk undrar varför man hör liksom måsar och sånt här utanför, så är det faktiskt så att det är så varmt just nu här i Stockholm så att vi spelar in med öppna fönster. Och jag, som sagt, är väldigt glad att jag inte ska springa idag. För det är jättevarmt. Jag ser att folk som bor där jag bor, de springer på morgonen, tidigt på morgonen eller på kvällen. Folk är ute liksom runt midnatt och springer.
Stackars mina kunder som ska plågas mitt på dagen här.
Men du, träning i värme då. Hur ska man tänka när det slår till? Och man kanske inte kan springa tidigt på morgonen eller sent på kvällen av liksom praktiska skäl.
Ja, men då tänker jag i alla fall att om man nu ändå, vissa tål ju värme väldigt dåligt så att de bara känner att det går verkligen inte. Då får man väl gå in på gym och springa på band då. Ja. Vilket för mig känns helt hopplös tanke att gå in när det är sol och härligt och springa på löpband. Men vissa klarar verkligen inte värme och då finns det ju alternativ.
Och pollen kan man säga också.
Ja,
kan
ja precis.
Det var gym, alla löpband på mitt gym var upptagna igår, ja, runt lunch kan jag säga.
Nej, men det är ju ett alternativ. Sen är det ju, brukar jag känna i alla fall, jag tål ju värme väldigt bra, men så i Sverige har det sällan varit ett problem med värme, men om man är utomlands, och faktiskt nu i Sverige också, då är det ju sydeuropeisk värme, så så kan det vara så, om du inte kan då springa tidigt, så kan det vara bättre att springa lite kortare pass, så att man inte är ute på de här jätterundorna, för det är det som ofta tar knäcken på en helt, att inte tänka att men jag ska ut på den där 25-kilometersrundan här vid lunch nu. För det är ofta det som känner att det är blytungt hela tiden, och så tappar man så mycket vätska och det är svårt att kanske ha med sig så mycket vätska. Så jag tänker oftast att det som ändå funkar oftast bäst är att både kanske söka sig till ett ställe där det inte är gassande sol,
utan
lite skuggan och träd in i skogen, och sen köra lite kortare pass. Mm. Och ibland så är det helt okej att springa intervaller, det vill säga fortare, för att de är ju över de passen snabbare. Även om de är jobbigare så är det liksom att du får väldigt mycket kvalitet på kort tid, och så behöver du inte hålla på så länge, för det är ofta tiden som är värsta.
Men är det bättre att kanske sprida ut passen då, så man kanske inte man alla har tid med, men om man tänker 20 minuter på förmiddagen, 20 minuter på eftermiddagen, att man delar upp det så på dagen, eller?
Ja, fast det kan nog vara väldigt svårt att få till rent praktiskt, tror jag.
Ja, kanske på en helg möjligtvis. Ja, ja. Men det är kanske svårt.
Nej, men jag tror mer att man får minska tiden bara lite grann, och sen känna lite vad kroppen tål då. Och, ibland kan den tåla ändå att köra på lite. Hellre inse att jag ska inte vara ute så länge idag, men jag kanske tål att ösa på lite då. Få lite vind i håret av att man har bra tempo.
Jag tänker ett tips, ganska nära där jag bor så finns ju Rolandshovsparken, och då vet jag att jag gjorde något år när det var väldigt varmt, så jag och en kompis då, det fanns en kilometers slinga som vi hade mätt ut så, och sen så ställde vi massa dricka på ett ställe, så sprang vi runt, alltså det är ju jättetråkigt att göra själv, men har man en kompis med sig så kan det funka. Så vi sprang faktiskt 10 varv på den här 1 kilometers slingan, och så kanske vartannat varv så tog vi en drickapaus.
Ja, men det är, jag tror framförallt så det handlar om att ha dricka tillgängligt, helst söka lite skugga då, kanske att det inte är på det absolut gassande soligaste stället, och sen minska ner tiden lite grann på löpningen. Och sen, det är klart att Stockholm och många andra orter i Sverige har ju vatten nära också. Om man nu skulle kunna liksom till och med hälla eller doppa huvudet i något kallt emellan, det är ju det sköna som finns. Då kan man överleva längre också i värme.
En liten blomspruta.
Ja, nej, men om man har lite som du då, möjlighet att sätta ut sådär kanske mycket vatten, så kanske man har en flaska som bara går till att hälla i ansiktet och badda sig med. För det gör mycket att bara kyla ner sig lite grann.
Handleder och huvud och sånt där.
Ja, för det är det som blir så enormt överhettat ofta när huvudet känns som det håller på att smälla av. Men framförallt dricka och sen kortare pass. Mm. Det är nog liksom de huvud. Och sen om man har möjlighet, tidiga morgnar, sena kvällar.
Och sen också, som man inte glömmer, när man har svettats väldigt mycket så förlorar man ju salt, så ett vätskeersättning. Ja. Faktiskt mer än man tror. Jag fick också höra nu, när jag sprang maran i Prag så var det också väldigt, väldigt varmt. Och att återhämtningen blir ju längre när man springer i väldigt hög värme. Det måste man tänka på, att man kanske brukar säga en vecka per mil, men om det är väldigt varmt så kanske det till och med blir 6 veckors återhämtning, just för att man, alltså för många människor, för att man förlorar så mycket salter.
Och just verkligen se till att man faktiskt köper hem sådana vätskeersättningar. Jag har massor med sådana rör hemma, för att jag vet att det gör väldigt stor skillnad, för musklerna känns de blir, om man bara dricker grejer utan salter och så, och svettas mycket, så känner man, blir man stum.
Ja, och kissar ut allting tycker jag också.
Ja, och musklerna blir styvare och stummare och tappar den här elasticiteten och tonusen, och det är saltbristen som gör det, och det är superviktigt, så att jag bränner i mig lite sån där vätskeersättning varje dag nu när det är så varmt.
Jag vet, och som jag sa till dig här innan vi drog igång, min massör som jag går till sa ju det, att hon såg på mina lårbaksidor, för de har ju varit väldigt ledsna. Jag har inte kunnat springa ordentligt nu på flera veckor för att jag känt att det liksom inte funkar. Och då sa hon ju det, men du är inte återhämtad efter maran. Nu har det ändå gått snart en månad. Men hon kunde se liksom på tonusen på mina lårbaksidor att de hade tappat liksom svunget helt.
Ja.
Att jag har saltbrist helt enkelt. Så det tar mycket mer än man tror.
Nej, men så verkligen, om man tränar också. Man tappar ju vätska även om du inte tränar, men dessutom om du har tränat så direkt efter träning så då dricker jag massa vatten, men också ett glas eller en flaska med saltlösning. Och sen magnesium också. Ja. Extra magnesium är ju otroligt bra för att liksom inte få den här kramp och styva muskulaturen.
Precis, så en mix av extra magnesium, väskersättning och just att man planerar sina pass lite smartare. Och kanske också så här att man vågar lägga in lite alternativ träning. Jag menar, gå in i en spinningsal som är så sval och härlig, det kan jag tycka är jätteskönt.
När det är eller så här. Gå och simma.
Ja, men det finns ju hur mycket som helst man kan hitta på.
Cykla. Ut och ta en rejäl cykeltur.
Lite fartvind.
Nej, men det finns cykling kan man ju faktiskt, det vet jag, jag höll på med även när jag var elitidrottare, att när det var så där supervarmt ibland och det var jobbigt att få till någon bra löpning, så då kunde jag ta ett landsvägscykelpass istället, för att cykel känner man ju inte att det är lika varmt. Nej. Då fläktar det ju, så att det går att hitta alternativ, man måste ju inte bara springa.
Nej, precis, även om det kan kännas så ibland. Vi hoppar raskt över till nästa fråga som handlar om det här med att bemästra de här långa uppförsbackarna. Det kan ju lätt bli så att man blir lite modfälld som löpare när de tonar upp sig framför en. Till exempel Abborrbacken eller Monsterbacken på Midnattsloppet, Abborrbacken på Lidingöloppet känner vi båda till. Det känns som att du har klarat av de här backarna lite bättre än vad jag har. Vilket är tricket, Malin? Vad ska man göra för att klara av de här backarna?
Nej, men så är det ju att det är inte bara att träna löpning som jag säger. Jag främjar ju mycket för att träna styrketräning också. Och det lägger jag ju alltid in i de som jag coachar också. Att ska de springa Lidingöloppet kontra om de ska springa ett annat platt asfaltslopp, så måste man vara starkare rent muskulärt för att klara de här backarna. Så det är inte bara att hjärta och lungor ska ta sig upp där och ett par starka lår, utan det är en helhet i att orka hålla ihop en bra hållning så att liksom mage och rygg är stark, så att man har lite kraft i benen rent muskulärt sett. Så att hålla på med övningar också med hoppstyrka och att vara väldigt genomstark. Då blir man bättre i backe. Och därför kan jag också, måste säga det märker jag ofta om jag springer backträning med killar som är ungefär lika bra som mig allmänt sett. Så har jag aldrig en chans i backe. Och jag är väldigt bra i uppförslöpning. Men där kommer den här muskulära styrkan in. Att killar är starkare. Och jag känner att just i backe så kommer det till sin rätt ännu mer.
Explosiviteten.
Ja, och muskulär styrka bara. Ja. Och då som sagt så vet jag att jag är rätt stark i uppförsbacke. Men om jag jämför med... Och sen så kommer vi på plattlöpning eller på vanlig löpning. Och då är man jämn. Ja. Så det är liksom en det handlar väldigt mycket om muskulär styrka. Så därför så är det, om man satsar på ett lopp eller vill vara bra i backar, så krävs det att man tränar lite mer styrka och inte bara springer den där plattlöpningen.
Ja.
Och sen så är det självklart att träna i backe. Jag menar, om du...
Precis, det var det jag skulle säga.
Om du vill bli bra i backar, så handlar det ju om att ge sig ut i kuperade rundor och inte bara springa platt.
Men jag tänker att det är ju absolut bra med styrketräning, men jag kan uppleva ibland att om jag går in på gymmet och till exempel ska köra så här med knäböjar eller marklyft eller utfall med vikter, med tunga vikter, då tycker jag att jag blir väldigt tung i kroppen och det påverkar min löpning.
Absolut, jo men det gör det.
Så hur ska
det.
Man tänka där då, om man inte vill liksom förstöra löpningen med för tunga benpass?
Nej, men man kan ju köra olika benstyrkepass. Ja, men allting handlar inte om att lasta på tunga vikter på en skivstång, utan benstyrka kan även innefatta hoppstyrka. Mm. Jag främjar mycket för
spänst.
Just då, det kan både vara för vader och för lår. Men just det, jag menar upphopp, burpees, växelhopp.
Vad är växelhopp för någonting?
Ja, utfallsteg fast du hoppar.
Skithopp
liksom.
Alltså.
Ja, precis. Ja. Men det finns ju massa liksom benstyrkeövningar som faktiskt inte innehåller några tunga vikter också. För jag håller med dig, Petra. Det är svårigheten med att köra benstyrka på gym kombinerat med löpning. Att man känner sig tömd och tung.
Ja.
Och därför så är det svårt när de där passen ska ligga. För de får inte ligga för nära in på ett hårt intervallpass.
Exakt.
För då har man ingenting att ge. Mm. Utan de tunga benpass på gym, de måste man planera in i sitt träningsschema. Så att de i så fall har ett lugnare löppass dagen efter. Eller vila eller något så att återhämtningen sker. För det där är... helt klart det funkar inte att köra, tömma sig helt på dem och sen ut och springa, men olika benpass, hoppstyrka, spänst.
Jag har tips
tungt.
Också man kan gå upp för en brant slalombacke med, man kan ta stavar med sig om man vill för att avlasta lite, men det är faktiskt suveränt bra ben, alltså uthållighetsträning för flåset men också för benstyrkan.
Ja, jo,
väldigt
det är
bra
suverent.
Löpsteg. För det märker jag, jag återkommer till det här hela tiden, men när jag gick upp och ner för Hammarbybacken, eller gick upp för och joggade ner under en period, så jäkla var man sprang fortare utan att ens springa mer intervaller. Det bara blev ett bättre löpsteg.
Nej, för att säga, som du säger, det är, man får jätteflås av att bara gå upp.
Exakt, konditionsträning.
Och, ja. Jag har kört det i rehabträning ibland när jag har opererat mina hälar och så är jag på väg tillbaka till löpning. Så innan jag är redo att börja springa så har jag gått upp för, då jag bor ju på Lidingö, så då har jag gått upp för den skidbacken där.
Ja, just det.
Så högt tempo som jag orkar, och jag har ju fått blåmjölksyra.
Alltså det är maxpuls typ vid slutet där på backen.
Och så har jag till och med gjort ett par styrkeövningar där uppe, lite armhävningar, sit-ups, och sen har jag joggat ner, för det var också en sån där att min häl det var inga problem att springa ner, då fick jag liksom bromsträningen för benen och så gå upp, då var det flås och rumpa och baksida och syra, så att det går verkligen, och det var skonsamt. Jag var inte redo att springa, men jag kunde köra ett väldigt tufft pass genom att bara gå.
Ja.
Och det är häftigt också att man
verkligen
hittar varianter.
Verkligen, och så att man då kanske kan bryta av det här löpandet genom att faktiskt gå. Det kan vara ganska befriande ibland, tycker jag.
Och det är skonsamt också, för det är som sagt, då får du inte de där stötarna och det där hårda. Och som sagt, till och med om du har ont någonstans som tvingar dig bort från löpningen lite, så kanske det kan funka väldigt bra med att köra ett hårt pass fast inte springa. Så att, det är ett jättebra tips.
Och plötsligt kommer monsterbacken på Minasloppet och Abborrbacken att framstå som små kullar bara.
Nej, men det kommer de tyvärr aldrig att göra. Men det är klart att ju fler backar du har kört på träning, du har sprängt in de här, du har inte rädslan för att åh nej, nu kommer den där. Utan du vet att det här har jag gjort massa gånger på träning, och det är svinjobbigt, men du är tränad för det.
Ja.
Då kan det till och med bli lite en positiv känsla att nu ska den få den här backen.
Ja, och att man då tänker på, som jag får höra ofta, att man ska korta ner steget och man ska ta det lugnt upp för backen. Man kommer att hämta hem det här man tappar i tid upp för backen, det kommer du hämta hem sen, för oftast är det utför när du väl är klar med backen.
Ja, och korta ner steget, behålla något typ av knälyft gärna, och sen bara liksom lite som en trapp Som när du går i trappa, den tekniken liksom, att lite högre knälyft, lite kortare steg och så jobba på med armarna, för där kan du dra nytta av att faktiskt hjälpa till med hela kroppen.
Mm. Absolut. Så då hoppas jag att Anna Wislander kände sig nöjd med vårt svar och även alla andra som undrar över löpning i backe. Det här är intressant. Julia undrar hur man tar nya tag efter en DNF. Och det är ju då löparförkortning för did not finish. Alltså att man inte kom i mål. Man startade ett lopp men man kom inte i mål. Av en eller annan anledning. Och du hade någonting från din verklighet för några år sedan som
ja,
du pratade om här
många
innan vi
år sedan, ja. Nej, men alltså, det är ju tufft för psyket att ofta ångrar sig folk när de har klivit av, om det inte är av en specifik anledning att du har dragit på en rejäl skada eller att det verkligen inte är läge att fortsätta. Så man ska ju, för sitt eget bästa är ju bäst att aldrig bryta om du inte måste. Mm. Hellre lite som du gjorde nu, Petra, i Prag maraton, att ta dig igenom, det var inte ditt livslopp tidsmässigt, men du hade suttit och ångrat dig om du inte hade gjort det, den resan och tagit dig igenom. Jag själv hade alltid den filosofin att bryta fanns inte i tankegångarna överhuvudtaget när jag var elitidrottare.
Nej.
Finns inte fortfarande heller, men om man inte skadar sig. Och enda gången jag tror jag har DNF bakom mitt namn är ett av mina sista riktiga lopp på bana som elitidrottare. Det var år 2000 på Bislett. Och då drog jag av en tredjedel av hälsenan när det var 250 meter kvar.
Alltså hur känns det när man...
Alltså det var ju en chock, för att jag sprang väldigt bra. Jag höll på att försöka kvala in till OS i Sydney. Det var ju liksom en höjdpunkt, att jag kände att karriären var på väg att lida mot sitt slut och jag ville detta. Men jag gick på Voltaren-tabletter ska jag känna och hade väldigt ont i hälsenan innan och hade haft under lång tid. Så att det var ju säkert bara en fråga om när. Så jag sprang jättebra och var på väg, kände mig stark, var på väg mot en väldigt bra tid. Och så bara känner jag hur det smäller till. Så det är klart att då är det ju inte så mycket snack om vad det går inte att ta ett steg till.
Men,
och det är ju aldrig något som är ett problem att komma tillbaka till. Att man liksom har brutit av något felaktigt tänk. Men jag tror liksom att komma tillbaka, det är liksom bara att lova sig själv att hur dåligt det än må gå, så får man väl gå, man får liksom ta sig igenom det där, om det som sagt inte har hänt något med kroppen som gör att du måste bryta. Men annars så lova sig själv att aldrig någonsin bryta ett lopp på grund av att huvudet spökar.
Men alltså, jag måste komma med en egen reflektion där, och alltså, den enda gången som jag har DNF-at utan att ha varit faktiskt enda gången jag har brutit ett lopp, det var 2013 på Stockholm Marathon. Och då var det så här att jag hade gått in för, på den tiden som jag verkligen ville ha bra tider, så jag hade gjort enligt konstens alla regler, jag hade sprungit mina långpass, jag höll till och med på att tömma kolhydrater i sista veckan.
Oj.
Så jag sprang något sånt här, du vet, mastodontpass där jag liksom då skulle tömma mig själv. Det var nästan så att det flimrar framför ögonen.
Åh nej, Petra, tur jag inte kände dig.
Nej,
då.
Precis. Och så när jag stod på startlinjen, alla sa att det var perfekt löparväder. Alltså 15 grader och mulet. Det var liksom persväder, brukar man säga. Så kände jag direkt, alltså ungefär som det var nu i Prag, att direkt efter start så fanns det ingen, alltså det fanns ingen studs i steget.
Nej.
Det var helt stumt. Gick inte att hålla tänkt fart, det gick inte att hålla någon vettig fart överhuvudtaget. Och jag masade mig fram, det kommer jag ihåg, fram tills att jag då första varvet upp för Torsgatan fick syn på mina föräldrar och jag bara kände så här, alltså Ja, nej, jag skulle inte ens orka släpa mig ytterligare 3 mil här. För det går inte. Det schackade så tidigt i loppet. I Prag så kom det vid 27 kilometer.
Ja, det är skillnad.
Då såg jag liksom slutet på något vis i tunneln. Men när det bara hade gått så här 13 kilometer. Nej.
Men då skulle jag sätta det i facket för att det nästan är som en skada. Att det inte ens är klokt att fortsätta. Sån dag när du liksom känner att det är galet från första steget och så ska du springa en mara. Då skulle jag säga att då tycker jag det var klokt att du kläva av.
Alltså man är nästan korkad om man fortsätter pressa sig.
Nej, men så att det är klart att men det man kan göra om man springer ett långlopp då och känner att man har funderingar på detta, så fortsätt ett tag till i alla fall innan du tar det riktiga beslutet, om det nu inte är att det pang boom händer någonting på ett steg. Men om det är lite din känsla som du hade där, att det faktiskt känns så dåligt hela vägen, så gav du det ändå chansen en bit. För ibland så har man ju sådana dagar att det faktiskt lossnar.
Ja, man kan ha en dipp och sen så
att det känns tungt och sen så plötsligt så lossnar allt och så blir det bra. Så att man i alla fall jobbar med psyket och känner att okej, jag ger mig själv en chans. Och så fortsätter man och fortsätter och känner man att det finns inte en endaste ingenting säger i den här kroppen att det här kommer att lösa sig. Och det är verkligen långt under ens egna vanliga nivå. Då kan det faktiskt gå in i den nischen av att man faktiskt är klok att kliva av.
Ja.
För då är det något galet. Men att liksom en vanlig trötthet eller liksom man har lite hjärnspöken här och där, det har alla.
Och
har man klivit av en sån anledning, då känner man oftast det själv också. Att den där var inte riktigt i nischen för vad som var okej att kliva av. Och då blir man ofta besviken på sig själv och känner att jag borde.
Det kan sätta sig i huvudet också, att man liksom får en dålig, eller alltså, man vill ju inte sätta i system att bryta, men det kan ju bli ett hjärnspöke till slut, att jag gjorde ju så där den där gången. Att det
ja, men att försöka vända det då till att det faktiskt att man tar tag i och lovar sig att aldrig mer får jag bryta av den anledningen. Nu skärpning. För det där, jag har sett elitidrottare som har brutit när det är 100 meter kvar på ett 800 meters lopp, när de blir passerade av någon konkurrent de inte vill bli passerade av. Eller, och sen så börjar de med en bryt DNF-tendens som är svår att bryta. Plötsligt så blir det bara svartnar så fort någon konkurrent passerar, så bara kliver man av dem. Så har jag pratat efter med sådana personer, så säger de att jag fattar inte att jag plötsligt så bara stod jag på innerplan och då nästan inte tar det beslutet själva sen. Så att det kan sätta sig i psyket alltså om man inte bryter det direkt. En sån gång som man känner att den där var inte okej att bryta, ta tag i det på en gång och lova dig själv att aldrig bryta av den anledningen, för då kan man komma ur det.
Ja, men det får man faktiskt göra. Jag vet också folk som så här bryter för att de känner att jag vill ju passa på milen, och sen så märkte jag att jag inte kommer att göra det och då kliver jag av. Men det är också så där att jag tycker inte riktigt att det är okej. Alltså, klart folk får göra som de vill, men jag tror inte man bygger en vinnarskalle genom att göra på det sättet. Alltså.
Nej, jag tror att det är svårt att bygga den där tuffheten som krävs, för det är ju väldigt krävande att ta ut sig maximalt. Hur tränad du än är så måste du gå på benpiperna där på slutet. Och
man ångrar sig alltid att man startar.
Ja.
Det gör jag i alla fall. Alltså på alla lopp.
Jag längtar mera till målet. Ja.
Ja, och det också, men det är en slags blandning av känslor. Och som du säger, att trötthet kommer och går. Och samma sak, känslor. Alltså så här, ibland så, jag menar, efter 5 kilometers lopp, 5 kilometer min värsta distans, då ångrar jag mig direkt efter startskottet har gått. Men nej, jag ska inte ha ställt mig här. Och sen när det är liksom kanske, när man ser den sista skylten, det står 4, och så vet man att det är 1 kilometer kvar. Då är det så här, nu kör vi! Alltså så här, det går ju vågor. Ja. Alltså det är väldigt svårt att förklara, men det är ja, en hatkärlek.
Ja. Nej, men så det är därför så viktigt att liksom inte ha förväntningen att bara för att du inte gör ditt livslopp så är det ingen idé att komma i mål. Utan det är jätteviktigt att komma i mål även när det går dåligt.
Kanske ännu viktigare då.
Ja, och jag ska säga så här, jag har varit jättenöjd med vissa lopp som har gått jättedåligt. Inte nöjd med resultatet, men nöjd att jag tog mig samman och tog mig igenom när det var så blytungt och jag kände bara att det inte gick riktigt som jag hade önskat. Men sen som sagt, sen finns det dagar när det faktiskt kanske till och med är klokt att kliva av. Ja. Och det, men den balansen är svår.
Ja, den är väldigt svår och vi alla är ju olika och vissa av oss, som vi pratade om det här tidigare, Malin, det här med att gå in i en bubbla. Alltså vi är olika bra på det. Vissa människor kan lätt göra det och stänga ut allting annat och bara köra tills man kommer i mål, och andra kan inte riktigt stänga ut det. Jag är ju en sån person att jag gärna blandar in saker som pågår privat och sådär, och då blir det en enda sörja, så att det blir svårt till slut när alla intryck kommer farande att stoppa dem så. Men som sagt, sammanfattningsvis så är det väl bara att försöka summera varför man bröt och var ärlig mot sig själv. Är det här någonting som jag verkligen borde ha gjort, eller var jag lite vek kanske?
Ja, man får aldrig låta latmasken ta över hjärnan, för då är man illa ute när det kommer till träning. För bekvämt är det inte. Latmasken, den vill gå och sola och äta glass. Och
om man nu har några ambitioner med sin träning, ska man väl säga. Alltså jag menar, det är klart att man kan tuffa på och liksom mysjogga, men det kanske inte är det som den här tjejen menar. Det känns som att hon menar DNF, att det blev liksom att man hade satsat lite grann och bröt.
Det låter som hon är besviken på det och vill inte vara där igen. Och ta DNF, ta de tre bokstäverna och titta på dem och känna att bli lite förbannad och känna att nästa gång ska det inte vara något DNF på mig.
Hellre en DNS än en DNF, sa du förut. Alltså, hellre did not start än did not finish.
Did not start är oftast en godkänd anledning att du har blivit sjuk eller skadad redan på förhand. Men DNF är inte alltid godkänd.
Det är en lång fråga från Jenny här. Men det framförallt handlar om, det är ju det här med urinläckage i samband med träning. Hon fick barn, sitt andra barn för 6 månader sedan vid 40 års ålder, och sitt första barn fick hon när hon var 33, och hon har kört mammamage, den här en app med olika övningar för att stärka upp bäckenbotten och så vidare, men hon tycker att det hjälper inte, och även när hon skrattar eller nyser så får hon urinläckage, och frågan är då, ja, vad gör man? Och hon vill att vi ska ge lite reflektioner kring detta.
Ja, nu är inte jag. Trots att jag har 3 barn själv, så jag är ingen superexpert på området, ska jag erkänna. Att,
du har inte haft några besvär?
Inte mycket. Väldigt, väldigt lite får jag nog säga. Det kan hända någon gång att jag har liksom studsat studsmatta och känt eller gjort någon hoppövning. Men det händer väldigt sällan.
Vad skönt.
Ja, absolut.
Men vad tror du, vad är anledningen? Är det bara tur, eller har du gjort övningar för att liksom förebygga detta?
Nej, men det är klart att det, i alla fall jag har fått klart för mig, är väl att det är ingen nackdel och har varit väldigt vältränad. Det är en nackdel just när man ska föda barnet och ha en stark bäckenbotten, för den liksom drar åt fel håll. Den jobbar mot det. Ja. Så att då är det en nackdel just i det skedet. Men annars är det klart att det är väldigt mycket fördelar med att ha starkt i botten och överhuvudtaget en tränad kropp. Men jag vet inte om det är individuellt också, hur svårt det är att få tillbaka det här. För det är ju väldigt, väldigt olika bland kvinnor. Det har inte att göra med om du har fött 1, 3 eller 4 barn heller alltid.
Utan det behöver ju inte heller vara att man är vältränad heller. Alltså, men om jag ska prata om min egen erfarenhet så tycker jag att direkt efter, alltså om man tar kanske första året efter att jag födde barn, så tycker jag att det var väldigt jobbigt. Jag ska säga att jag inte riktigt höll på med den här appen, alltså de här träningarna kanske precis som man skulle, jag fuskade lite men trodde att min löpträning då kanske hade gett mig en stark bäckenbotten, men jag upplevde också att speciellt när man skulle springa intervaller och ta i det här sista på slutet, eller om man kanske inte riktigt hade varit på toaletten precis innan det här passet, så kunde det komma läckage. Och jag avstod från att använda, alltså jag hade nästan bara svarta tights på mig, svarta shorts och svarta tights, för jag visste att ska jag ta i under det här loppet så kommer jag och läcka. Ja. Och då vågar inte jag. Och jag vill, alltså hon skriver här att hon har på sig så här Athena, alltså som är så här inkontinensskydd. Men jag klarar inte av att ha på mig alltså skydd, trosskydd eller någonting sånt där när jag springer. Jag tycker det blir jättejobbigt att ha någonting där nere som så här känns. Och, utan då väljer jag hellre faktiskt att ha svart på mig under till.
Men sen finns det väl, jag har en god vän som är barnmorska och vi åker på lite tjejresor ihop där, ett gäng tjejer, och alla börjar komma i 50-årsåldern, och så hon är alltid så rolig, hon har alltid en liten utläggning om hur man ska ta hand om allting när man blir äldre och sådär, så att det finns ju massa bra hjälpmedel också att träna de här små musklerna, alltså inte bara i magövningar utan det finns ju även små bollar och man ska hålla på och träna, så att det går faktiskt. Vi fick ett litet kit, en liten boll var med tyngd.
Vilken härlig, vad bra.
På en tjej, jag sa, nu har jag en liten present här tjejer, och så delar hon ut den där. Det här ska ni träna, det är viktigt för framtiden. Så jag tror att det finns ju absolut såna här små träningsredskap som inte har med vanliga träningsbäckenbottenövningar också. Och det här kan ju barnmorskor bättre än vad jag kan.
Men jag kan säga en sak så här, att man ska absolut inte acceptera urinläckage efter, jag menar, säg, kanske första tiden, om man säger första halvåret, året, ja, men då kroppen håller på att läka ihop, men ändå fött ett barn. Om vi nu har liksom fött barn alltså i, vad heter det? Ja, naturligt, eller vad säger man? Ja, så. Naturlig förlossning. Inte kejsarsnitt alltså. Men man kan faktiskt operera sig. Jag har en väninna som har gjort det. Och hon undrar också så här, varför inte fler gör det? Man kanske inte vet om, men det är en väldigt enkel operation som oftast går väldigt bra. Och som gör att du faktiskt inte kissar på dig. Alltså man ska ju inte behöva gå omkring och vara rädd för att hoppa studsmatta eller skratta.
Nej, och jag tror just det här med att det bästa är om man har större besvär av det och verkligen känner att det här stoppar mig från vissa saker. Då tycker jag man ska ta kontakt med ja, barnmorska
kan remittera vidare.
Ja, och då kan ju de både kanske ge dig då träning med små grejer som är utanför den här vanliga, ordinarie bäckenbotts muskelträningen. Och om inte det funkar så finns det ytterligare hjälp. Så att, det är som du säger, men det där är ju helt onödigt att gå runt med och ha stora besvär av i alla fall. Sen att det kan hända någon enstaka gång för vilken kvinna som helst, det är nog hör till det naturliga.
Men det finns ju också, jag tror att det är lite så här svenskt att man ska bita ihop och härda ut.
Ja, eller inte prata om det.
Ja, att det är lite tabubelagt sådär. Och jag märkte när jag sprang vårruset här för några veckor sedan att ja, men då hade de lagt in så här inkontinensskydd inne på bajamajorna. Och först blir man ju lite så här irriterad, för man tycker, vadå? Jag är väl ingen kvinna som kissar på mig, tänker man. Men samtidigt tycker jag att det är viktigt att vi pratar om det, för jag tror inte folk fattar riktigt så. Hur det kan vara.
Nej, men så ta och kolla upp med de som är ännu mer experter än vad du och jag är. Vi har våra små egna tänk och hört av andra, men det finns ju de som är helt experter på detta, så ta hjälp, för det där är hopplöst att ha.
Ja, absolut tycker jag. Ja, tiden bara rinner iväg. Och du, Malin, har ju din mest intensiva jobbperiod här med klienter som väntar på att, säger man klienter eller kunder?
Kunder säger jag mest, ja.
När är ditt nästa pass?
Ja, jag har om 50 minuter så ska jag köra ett företag här. Och det är ju supervarmt idag, så att få se hur många som får ta med så mycket vatten. Och vi ska vara i Humlegården och där är ändå lite skugga och så. Så att jag, och så kör ett lite kortare pass, så att det ska nog funka.
Ja, härligt.
Vad ska du göra då?
Jag ska äta lunch, eller jobblunch här med en potentiell samarbetspartner faktiskt. Wow. Så vi får se vad som utmynnar av detta.
Härligt.
Ja.
Du får göra bra ifrån dig då.
Ja, jag ska försöka. I alla fall, vi måste knyta upp säcken för den här gången. Men vi släpper ju faktiskt ett till avsnitt i juli också. Så du som lyssnar på det här, fortsätt att skicka in frågor och önskemål om teman. Jag tycker det, och du också, det är superkul när folk är så här engagerade.
Det är verkligen
väldigt kul att podda då. Ja, finns inte så mycket mer att säga än att spring snyggt, ha kul. Och det här avsnittet presenterades i samarbete med Mathem och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.